Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi säger varmt välkommen till en ny partner i podden, nämligen All I Am Beauty.
Skål för det.
Ja, men vi är superglada för det här. Det här är ett svenskt skönhetsvarumärke som har noga utvald kollektion för alla oss som fullkomligt älskar bra produkter och beauty både för vardag och fest.
Ja, och jag måste ju säga att de har ju funnits med mig länge.
Mm,
med deras underbara lipgloss som är i min väska och förstås mascaran. Jag kan hålla på, men först så ska vi bara berätta då att All I Am har ju produkter som verkligen lyfter naturlig skönhet med hjälp av vårdande ingredienser, naturliga färger och Emilia Glow.
Mm.
Vi älskar
Vem
detta.
Älskar inte det?
Och det gör även All I Am. Och det märks, för de har liksom en genuin passion för att få fram ett ljuvligt glow. Och produkterna, de är tillverkade hos de bästa producenterna i Sverige och runt om i Europa. Självklart är de veganska och cruelty free. Och så här är det ju, vi firar också lite denna premiär för All I Am i Säkerstils underbara rosa värld med en kod. Säkerstil 20. Säkerstil 20 ger alltså 20% på allt på allIambeauty.com. Och det går inte att kombinera med andra aktiva erbjudanden och gäller till och med 5 maj.
Nej, men det är så bra, man måste passa på. Och vi måste ju tipsa om några favoriter. Du var inne på deras otroliga Everyday Perfection Mascara.
Ja, väldigt bra.
Den är så grym, för den är så lätt att slänga på sig. Alltså om man är lite inte har så mycket tålamod heller kring det här. Men den separerar fransarna, den ger otroligt fin volym, maximal längd och har dessutom vårdande ingredienser.
Mm.
Och den sitter hela dagen. Alltså det tycker jag ändå är liksom 10 av 10 för mig.
Verkligen. Och toucha-paletten. Jag var inne på att jag liksom är den där som har grejer i väskan. Och just Toucha-paletten är en sån, alltså en perfekt krämpalett som får plats då i partyväskan, eller för min del, bara slänga ner i stora handväskan, till och med jackfickan om man är på språng. Och det är ju den här då med 3 nyanser, en highlighter, 1 rouge och 1 bronzer. Och det här, det är så allt jag behöver.
Ja,
just som
bra.
Namnet säger, Toucha-paletten.
Ja, man älskar att man kan lägga liksom bronzen på kindbenen, på ögonlocken, så snygg. Men en till grej som jag också måste bara slänga in, det är ju faktiskt vårens färg, som är liksom peach-färgen som är så het. Och All I Am har ett läppglans i juligaste nyansen som heter Peach Sorbet. Vi älskar det. Man får helt enkelt gå in på allIambeauty.com och läsa mer om allt och bara förkovra sig och njuta. Och glöm inte vår kod SÄKERSTIL20 som alltså gäller till och med den 5 maj.
Ja, men här kommer ett fenomenalt stiltips tillsammans med vår partner MQ. Så här är det, vi vill nämligen utmana dig att bära dina festplagg till vardags. Vi har sagt det förut, Emilia, vi säger det igen.
Alltså det är vårt favoritstiltips.
Ja, det är banne mig så
och
bra.
Och spannar man in då Stockholm Studios nya kollektion Floral Burst ifrån vår partner MQ, så är det just så enkelt, för det är stilerna plagg, det är härliga pudriga toner, det är vackra blomsterapplikationer, volanger, alltså man får verkligen festkänsla.
Ja, och det är just det där. Man får festkänsla, men de går ju verkligen också att styla till vardags. Jag tycker det här är perfekta såna här plagg för alla oss som är i livet, eller hur? De kan precis lika gärna vara kick-ass på jobbet eller i vardagen, eller till festen.
Mm, man älskar det.
Och linnekostymen, som ju också finns här i kollektionen och hos MQ, den tycker jag verkligen är ett sånt klockrigt exempel på from desk to dinner.
Mm.
Dag, fest, vardag, allt däremellan.
En snygg spetsbeunder på kvällen och man är liksom done, eller hur?
Mm, väldigt, väldigt fint. Gå in till din närmaste MQ-butik och bara sen njut. Vet du vad? Jag vill också säga så här, ta dig en liten stund. Släpp ner axlarna, in i ett provrum, inspireras, för det är underbart. Eller så går du bara in på mq.se för att hitta dina festfavoriter som är mer än bara fest, som också är vardag. Det är vår utmaning. Utmana dig själv, styla festplaggen även till vardags. Alltså bär dem bara en vanlig måndag.
Mm, gör det bara.
Tack MQ.
Oh my lord.
Oh my
holy
god.
Crap.
Holy crap. Tror jag inte att hon hade sagt.
Like,
holy moly.
Oh my god.
Oh my god.
Good godness.
Alltså, Jag känner ju verkligen lite så nu. Du får inte retas med mig. Jag är fortfarande i någon slags kunglig chock. Och det är... Vi har ändå tagit en powerwalk nu, du och jag, för att vi var också tvungna att debriefa detta.
Ja.
Alltså dessa, för vi visste inte heller vilket ben vi skulle stå på, och det är det man inte vet.
Man är tudelad.
Man är tudelad. Vi, denna duo, är, när vi inte är kluvna, utan vi är båda kluvna i tu.
Verkligen, i fyra delar.
Ja, men lite så. Och det är, alltså skämt åsido, så är det väldigt svårsmält. Jag har suttit de senaste dagarna och varit med i intervjuer, tv, pratat om detta.
Du har även följt den här storyn från dag ett.
Jag har verkligen gjort det. Vi pratar förstås om Harry och Meghan och detta ändå. Får man säga väldigt...
Jag tror att folk ändå förstår.
Ja, tack Emilia. Du kom få stoppa mig några gånger så. Så tänker jag, har du laddat med kaffe?
Ja, alltså jag sitter väldigt skönt här i soffan på kontoret. Ja. Luta mig lite tillbaka.
Gör det.
Jag har väldigt stor lungo här.
Underbart. Du har laddat. Så ska vi. Ska vi?
Mm.
Ja, vi ska. Alltså vi ska förstås ventilera detta, för jag känner ett sånt behov av detta. För jag har inte fått gå loss så här mycket när jag sitter efter fem och pratar om det.
Nej.
Så nu kommer jag göra det.
Du kommer få gå loss så mycket du bara vill.
Först och främst så måste vi ändå...
Jag säger som Oprah, vi har inte förberett det här och jag kommer inte heller att...
vi har inte fått betalt av någon för detta.
Precis. Och du
har
en
podd som är helt gratis.
Ebba, du vet inte vad jag kommer ställa för frågor.
Nej, det vet jag inte. Fast jag tror ju inte på det då.
Nej, det tror inte jag heller på. Det kändes så sån bullshit.
Alltså, kan vi bara, ska vi börja där helt enkelt? Ja. Alltså, den delen...
Är det så att du nu liksom kommer plocka godbitarna från den här intervjun?
Jag tänker att vi gör så. Vi tar det i punktform, så reder vi ut tankarna som vi fortfarande bär med oss. Och en av dem är ju verkligen det här att Oprah säger att hon fick fråga vad som helst. Den köper vi inte, eller hur?
Nej.
Alltså så här, hon ställer ju knappt några frågor.
Jag läste på dina stories att du är så här, men hallå, vad är följdfrågorna?
Ja, även Jessica Almenäs svarade också till mig som bara, ja, var är följdfrågorna? Så konstaterade vi att vi vill sitta där båda två och liksom ställa lite följdfrågor.
Som en Oprah sidekick.
Ja, och hon säger också själv att detta var hennes bästa intervju någonsin. Då säger jag, nej Oprah, det var inte verkligen din bästa intervju.
Tom Cruise var lite bättre.
Det
var lite roligare ändå.
Exakt, det finns väldigt många så. Kanske var detta hennes mest lukrativa intervju, får man säga.
För det är... Du tror att hon har cashat hem?
Nej, men det är så många miljoner detta i omlopp. Ja, och det har ju sålts rättigheterna. Jag tror att hon bäddar för en uppföljare av detta. Sen hur uppgörelsen ser ut bakom kulisserna vet vi inte riktigt heller. För Harry och Meghan har inte fått någonting betalt, vilket jag tyckte var ärligt och bra. Mm. Schysst att de säger i början. Men sen så ska de ju nu göra den här dokumentärserien med Oprah, som Harry gör för Apple.
Ja.
Och de har Netflix-kontrakt och så vidare. Och där vet man ju inte hur fördelningen ser ut.
Är de, alltså,
nu är jag cynisk.
Ja, precis. Är de en slags duo... Är det ett duoformat då mellan Oprah och Harry?
Ja, precis. Som skulle kommit förra året, men som är framskjutet då.
Mm.
Men en annan sak vi måste börja med att reda ut är att du och jag älskar Harry och Meghan.
Verkligen.
Från första början. Det har ingen missat.
Vi älskar verkligen Meghan.
Ja, vi älskar, alltså jag älskar även Harry, måste jag säga.
Ja, jag vet.
Han är ändå...
Du var lite kär i honom där.
Ja, men en sån älskling. Alltså, och hon, en sån underbart liksom frisk fläkt som feminist. Cool, frånskild, levt ett liv, haft en karriär.
Man kände ju bara såhär, yes, någon som rör om i grytan.
Ja, mycket välbehövligt rör i den här grytan. Ja. Och så liksom ändå denna charmiga lillebror som har ju gått rätt in i brittiska folkets hjärtan. Mm. Det förstår man verkligen. Och så träffar han då liksom Hollywoodstjärnan. Ja, men vi älskar allt med detta, som har världens bästa garderob, anlitar en kick-ass stylist, skaffar massa assistenter och gör jobbet så fruktansvärt bra.
Hon går liksom in i rollen med värdighet och med bravur.
Och hon ger oss bara så mycket. Mm. Så mycket lux.
Ja, och det tycker jag ändå, så här, det snackar vi om också du och jag, att det har ju inte kanske skrivit egentligen så mycket om hennes alltså vad hon egentligen har jobbat med.
Nej,
så.
Eller jag, förutom feminismen i och för sig då.
Precis, jo, det, det har ändå gått mig lite förbi. Det som jag tycker att jag har sett i pressen är ju framförallt analys av hennes kläder och klädval och sådär. Och att hon har varit ganska... alltså, det är inte en slump att hon har burit vissa plagg vid vissa tillfällen. Att hon är en person som gärna liksom uttrycker det hon står för genom sina kläder. Vilket man ju verkligen gillar.
Mm. Supportat unga designers, hon har gjort hela den biten otroligt bra. Och tagit det på allvar.
Mm, verkligen.
Vilket vi inom Säker Stil förstås
väldigt
älskar.
Väldigt många klädbyten.
Gud, så härligt. Så, den punkten, den är vi överens om. Och sen är vi också överens om att det är det hela väldigt sorgligt.
Ja.
Så det är verkligen det. Jag bär med mig en sån... klump i magen efter detta.
Och du tänker då att
och nej, jag känner inte de människorna. Men...
Du tänker sorgligt att det som har hänt, det de berättar, eller vad är berättat?
Ja, men jag tänker liksom... Alltså, han har ju uppenbarligen ändå tappat kontakten med sin familj. Det har ju uppenbarligen skurit sig i den här grytan, i den här smeten, liksom till den milda grad, så att det är så svårt att läka. Alltså, och förstås sorgligt också med den vidriga brittiska tabloidbevakningen. Mm. Alltså, vi kan inte förstå det här hemma. Vi kan liksom inte fatta hur hon har utsatts för det här. Dels trollandet och liksom galna människor, men också ändå en organiserad form av trollande från...
Mobbning.
Mobbning från press som ändå är liksom en maktfaktor som folk lyssnar på, som folk läser.
Rasistiska utlåtanden
och det här liksom starka och väldigt modiga vittnesmålet, för det är faktiskt ett vittnesmål när hon lyfter på locket kring psykisk ohälsa, kring att hon inte ville leva längre, som hon ordagrant säger, och givetvis, ja, som du säger, rasismen. Det här är ju liksom oacceptabelt, och den impact som det har att hon berättar om detta, det kan man liksom inte underskatta. Och egentligen skulle vi kunna sätta punkt där, men det finns så mycket annat att analysera. Mm. Men detta är liksom i främsta rummet. Och att en person i hennes position vittnar om detta, det är ju också något som kan göra skillnad.
Absolut, och det har ju ändå lyfts fram, för att vi har ju ändå läst en hel del reaktioner efter den här intervjun. Och reaktionerna är liksom, vi tudelade, men många säger, de flesta säger just det.
Där är vi inte tudelade.
Nej, det här är det som är väldigt bra med den här intervjun.
Oh.
Men sen finns det då en liten annan sida av det här myntet.
Ja, men det finns ju det. Och en annan grej som jag också bär med mig, de har tittat på The Crown.
Ja.
Hur roligt är inte det? Det ville vi ju. Nej, men det är bara det att man vet att de sitter och tittar.
Mm, såklart.
Det gör ju det hela mycket härligare.
Det är som att man... missade jag, frågade Oprah det.
Ja, så här, ni har väl sett. Och då sa de så här, yes, we've seen parts. Då blir man också såhär, vadå? Man ser ju inte parts of the crown.
Sa inte hon att hon
om man
satt
jobbar
mycket,
for the crown.
Sa inte hon att hon satt väldigt mycket som cottage och kollade på film också?
Jo, men precis. Hon har till och med sett Lilla Sjöjungfrun.
Ja, just det. Ja,
innan det ser man The Crown. Helt sant, men jag spot on. Och sen var väldigt många undrar, och även du och jag, det är ju ändå varför de samtidigt väljer att använda det här fönstret till att någonstans attackera hans familj och försöka liksom störta monarkin.
Ja.
Det är ju ändå, och hans bror.
Är det så pass hårt ändå som att störta monarkin? Jag vet att många har just sagt det, men alltså, kan man dra det så pass långt?
Nej, jag tog nog i lite.
Ja, men alltså, helt ärligt nu, jag tycker man kan få göra det.
Ja, men om jag ska alltså, det är ju liksom, det är väl att ta i, men det är en attack. Alltså, det är ändå en attack på hans familj. Ja, de är en maktfaktor, de är en av världens mäktigaste, mest förmögna familjer, men de är också en mormor, en pappa, en brorsa. De är ändå en familj, och han attackerar, eller hon framförallt, attackerar ju dem liksom. För att stora delar av intervjun är faktiskt med henne först, där hon går så hårt om inför alla dessa miljoner tittare världen över. Och det som skaver hos mig, det är de här detaljerna som när liksom Harry berättar att pappa till slut inte svarar i telefon när han ringer. Och när han beskriver sin älskade storbror, som han å ena sidan säger love him to bits, och sin pappa, men han beskriver dem som att de fortfarande är fångar. Alltså det skaver.
Det är rätt, alltså, grova.
Ja, men det är hårt. Liksom. Och så här, ja, då kan man tycka att det låter som de är fast i en sekt. Och jag har jobbat med kungligheter i så pass många år att jag kan hålla med om att det är lite som en sekt. Mm. Det har vissa likheter. Och nej, den här liksom attacken överskuggar ju inte de viktiga frågorna om, återigen, rasism och psykisk ohälsa, vilket är och förblir det liksom oacceptabla i detta, bortom skit i alla titlar och kungliga ritualer och protokoll och traditioner. Men det här är ändå i sig också så tragiskt att de liksom använder detta, och hur Meghan säger så här, åh, jag tänkte inte att jag skulle berätta något som var så chockande, men jag vill ändå bara säga det här. Då när de pratar om familjerelationer, det är jobbigt att se, kan jag tycka.
Men varför då? För den större frågan är någonstans ändå varför. Varför väljer de att göra det här? Och tror du att det är liksom delat initiativ? Eller är det här Meghan ändå som är kommersiell, som ändå kommer från den här världen där man är mycket mer outspoken? Hon är ju verkligen fostrad i en helt annan, kommer från en helt annan bakgrund och så vidare. Med sitt kändisskap och sina erfarenheter.
Ja, men jag ska faktiskt citera en kommentar här på min blogg. Det var en tjej som heter Emma som skrev så här. Jag tycker det finns två sidor av det här. Det ena är hur Meghan bemöts och det andra är hur de själva beter sig. Tycker inte alls hon förtjänar att utstå rasism och elakheter, och det har ju framkommit att det brittiska kungahuset är väldigt konservativa. Men det är också svårt när vi bara har en sida av historien. Jag tycker att de försöker äta kakan och ha den och önskar att Oprah vågade fråga om detta. Varför förväntar de sig att Archie skulle få en titel om de nu inte är kungliga längre? Varför trodde de att de kunde skapa ett Sussex Royal varumärke och profitera på det när de inte var medlemmar av kungahuset? Och varför är Harry så förvånad att de enda pengarna han fick var sin mammas arv? Prins Charles har väl ingen skyldighet att försörja sin vuxna son och kan inte få skattepengar längre eftersom han inte jobbar. Liksom större delen av världens befolkning så måste de ändå skaffa sig ett jobb. De vill leva sina egna liv, inte synas i pressen negativt. Men de gör verkligen allt för att fortsätta vara aktuella. Jag tror verkligen att de lätt skulle kunna få styrelseuppdrag, diverse företag, vara ansikten utåt för välgörenheter. De skulle kunna tjäna pengar på ett vettigt sätt men kanske ändå dra sig undan lite mer. Att just Netflix och Spotify var enda sättet för dem att få jobb känns som ett lite svagt argument.
Mm.
Och jag förstår ju Emmas poäng här, för att de säger ju också i intervjun att de då för att ha råd med säkerheten behöver skaffa sig ett jobb, och då blev det Netflix och Spotify. Det är ju inte bara säkerheten givetvis. Men man vet många förmögna människor som själva behöver betala för sin säkerhet. Mm. Det är ju också en viss livsstil. Mm. Måste, och det är svårt att liksom få ihop den biten när man ser dem sitta där i Montecito i sin 125 miljoner kronors villa. Mm. Som man ändå tack och lov kunde köpa då för mammas arv.
Ja, för han ärvde ungefär 15 miljoner dollar eller någonting sånt, va?
Ja, det där är ju oklart. Jag har försökt att liksom hitta exakt, men han hade råd med huset och hon har ju också jobbat, tänker jag.
Precis, eller? Hon måste ha lite sparkapital.
Ja, samtidigt så här, det är också svårt, för det är rätt hårt. Han har ändå växt upp i detta, att liksom bli då cut off på det sättet. Mm. Det är klart att det är tufft för honom, eller hur?
Man tycker inte synd om dem.
Nej, så. Precis.
Det kan vi väl ändå
jag tyckte det var hårt, man tycker inte synd om dem.
Men samtidigt så, och det här är ett beslut som de har tagit själva, de vet vad konsekvenserna blir utav det. Samtidigt kan jag också känna det som jag reagerade på i början där introt, när hon sitter tillsammans med Oprah och innan Harry kommer in, så pratar hon om just det här att hon inte visste vad hon gav sig in på. Och att hon då som amerikan har sett liksom Hollywoodfilmer med kungligheter och tänkt liksom att det här kommer vara som en princess fairy tale. Men det är ju inte det. Och har man gjort lite, det här är som, vi snackar ju en smart kvinna här.
Mm.
Det här är det som jag tycker ändå är förvånansvärt. Ja. Hon säger själv att hon är väldigt naiv, att hon var väldigt naiv när hon klev in. Och hon blev förälskad i Harry och liksom, han kom med ett litet paket, bagage.
Ja.
Men det första man hade faktiskt gjort här, någon i hennes närhet borde säga, men du sätter ner liksom och googlar lite. Vad förväntas av dig? Vad ska du liksom, vad får du göra och vad kommer du inte få göra?
Men verkligen, alltså,
vilka
jag håller helt med.
Och vilka liksom regler.
Alltså,
det här är det som är konstigt.
Det så att, är liksom det allra största frågetecknet, om man då ska liksom journalistiskt tänka, Meghans ytterst bristfälliga research.
Mm. It was difficult to share that load because I was the one who was always pitched out front, whether it's my clothes, what I said, what my hair was doing, everything. It was a pretty dull subject actually, and it's been exhausted over the years. When actually what we wanted to be, what we wanted to support was our work.
Hon är ändå skådis. Hon är ju en vuxen människa. Det är klart att man måste göra lite research. Det är så blåögt som du säger. Inte ha någon som helst koll vad det innebär att gifta in sig i världens, vad det ens innebär att dejta in sig.
Nej,
i världens mäktigaste kungafamilj. Alltså det är nästan, om man ska vara hård så kan man kunna säga att det är på gränsen till arrogant och säga att man bara ringer drottningen av England och frågar hur läget, hur mår du?
Det är också lite konstigt. Jag tycker amerikaner är så himla, de tar för sig så bra och är så grymma. Man hade nästan tänkt att hon skulle ha haft en konsult här, någon slags rådgivare som hade klivit in och bara, du vet, så här är det, det här liksom, lagt upp en plan för henne. alltså lite faktiskt ett businessperspektiv, för det här är lite som att kliva in, axla en roll på ett stort företag, i en ledningsposition. Alltså hon får ju ändå, hon kliver in i någon form av maktposition ändå.
Gud,
i det här.
Ja.
Och det är inte bara a love story.
Det är ju också ett jobb.
Det är ett jobb.
Och ett ansvar. Ja, och jag tänker också på delen när Meghan berättar då. Hon minns när hon skulle träffa drottningen första gången och Harry frågar sig på vägen in typ, ah, vet du how to curtsy? Och hon vet inte det. Då känner jag så här, Harry, kom igen!
Ja, verkligen.
Eller hur? Alltså jag ska bli så arg på Johan. Ja, om hans mamma hade varit drottningen av England.
Ja,
och jag kommer in och ska träffa henne och bara, du kunde väl sagt någonting?
Ja.
Är inte du?
Ja, nej, men att han inte gav en liten en crash course i liksom, hur man niger.
Och där har ju folk sagt så här, girl, prepare till Meghan. Jag säger så här, Harry, prepare her. Det är du som tar in henne i den här sörjan. Den här härvan av stackup, liksom traditionella människor. Mm. Det tyckte jag, där kände jag bara så här, herregud. Och hur mycket team Meghan man än är, så tänker man, nej men hon har väl ändå googlat honom.
Mm.
Eller hur?
Ja.
För hon sa ju då att hon liksom inte har googlat överhuvudtaget.
Nej, men det kan måste, så det är klart att hon har gjort.
Ja, herregud.
Det gör väl alla som har
alltså,
någon.
Man stalkade väl någon liksom på Facebook, bara man
var lite kär. Nej, jag håller helt med, det är klart att det gör ju alla. Den tycker jag, den känns lite så här...
Den är svår att förstå.
Konstruktionen tycker jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Det är en liten miss, eftersom man vill vara team Meghan.
Ja.
Och sen också att hon kallar, det här fastnade jag lite vid, att kalla kungafamiljen the stuff.
Mm.
Vilket hon gör det när man säger, ah, liksom the stuff. Det känns ju också lite väl hårt då, känner jag, som ändå har
lite
bevakat
arrogant.
Mycket. Ja, men, min kusin Astrid sa så himla bra att det kändes som... som bor i London. Det kändes som scenen i Djävulen bär Prada när Anne Hathaway kallar modindustrin för that stuff och blir uppläxad efter noter av Meryl Streep. Så här låter det.
Something funny. No. No, 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 nothing's, you know, it's just the both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still learning about this stuff and
this stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. You're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here.
Mm.
And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some... clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Äntligen möter vi vårsolen tillsammans med vår poddpartner Synoptik. Alltså jag måste säga att det är ren och skär lycka att liksom pricken över i ett par outfiten nu äntligen är ett par stilsäkra solglasögon.
Mm.
Och när vi ändå tipsar om detta, Emilia, så måste jag dels förstås tipsa om Synoptik All Inclusive, deras grymma abonnemang, men också vår kod, för den gäller fortfarande.
Alltså det här är så bra. Vi älskar det här. Det är alltså Säker Stil 30 som ger 30% på alla solglasögon. Ja, du hörde rätt. Alla solglasögon.
Mm.
Gäller online och i butik till och med den 12 maj 2024. Alltså, jag måste säga igen. Du får alltså 30
30% på solglasögon från exklusiva varumärken som Prada, Bottega Veneta, Miu Miu. Mm. Alltså jag kan hålla på, för det finns ju allt hos Synoptik.
Ja.
Så det är bara att passa på.
Mm, verkligen. Och bara för att slänga in lite så här härliga trender. Förstås power-minimalismen, de här liksom skarpa, markerade men ändå minimalistiska bågarna. Så lyxigt. Och sen också den här 90-talstrenden som jag tycker är så snygg. Våga lite smalare bågar. Bär dem lite liksom längre ner på näsan. Tycker jag också känns härligt. Eller hur? Man kan nästan spana lite över bågen. Och färg är såklart underbart, men vilken trend du än är sugen på så måste jag säga att satsa på en statementbåge. En som blir just den där pricken över i-et på din outfit. Så härligt.
Ja, så snyggt Ebba. Och en sak som jag är nyfiken på är ju den här supertrenden med dynamiska glas. Alltså glasen går från färglösa till mörka beroende på UV-ljuset och solljuset. Och mörknar alltså gradvis beroende på intensiteten i solljuset.
Mm. Ja, men det är suveränt. Och allt om detta, det vet förstås den kunniga personalen som du möter på Synoptik. Och jag själv är ju en trogen och otroligt nöjd användare av Synoptik All Inclusive. Så mycket fördelar med det här abonnemanget. Och förstås att man, som jag då, kan kombinera solglasögon med styrka med vanliga glajer. Eller förstås linser, allt efter just dina behov. Två par från endast 90 kronor månad. Och då ingår alltså all service. Boka tid eller kika in på synoptik.se. Om ni är stolt samarbete med vännerna på Svenska möten så ska vi prata klädkoder på konferens. Och först kan vi bara berätta att Svenska möten är ju din perfekta partner för att boka konferenser i hela Sverige utefter just ditt företagsbehov. Alltså jag börjar i änden, slott och herrgård. Mm, är det okej?
Okay? Det är helt okej. Okay. Jag följer med.
Naturnära storstadspuls eller liksom småstadscharm. Svenska möten, de har det och de kan.
Och de äger det.
Ja, nej, men det gör de verkligen. Det är otroligt häftigt. Och du och jag kan ju lätt liksom, man drömmer sig bort inom svenska möten. Inspireras.
Så jag tänker så här, om man nu är på väg att boka en konferens, bara gör det med svenska möten. Och här kommer sen en liten guide till hur man får till den perfekta looken för en lite mer dressad konferens.
Mm.
Tre tips, eller hur?
Mm.
Kostymen funkar alltid.
Ja.
Våga plocka in en färg, tips nummer två. Alltså matcha din ljusblå blus till dina stilsäkra svarta kostymbyxor.
Blått, rosa, grönt, whatever.
Precis.
Färg.
Mm. Stiltips nummer tre, glöm inte accessoarerna. Tänk kanske en chic liten sidensjal som man kan knyta på kreativt sätt runt halsen. Ett härligt smycke som tar för sig. Eller varför inte bara piffa extra lite frisyren.
Mm.
En härlig backslick, en snygg knut till och med.
Mm.
Och sen så tycker jag också att man ska lägga till ett fjärde tips, vilket är att måla naglarna i en snygg färg.
Ja, väldigt bra.
Alltid.
Vi vet ju också att Svenska möten kan detta som vi hade möte med dem.
Mm.
De var så himla stilsäkra.
De är superchicka.
Det var väldigt härligt team där från Svenska möten. Och jag måste slänga in också att jag älskar ju också att konferens är också ett getaway där man liksom också faktiskt kan bara ha leggings, gympaskor. Så det ska man också packa med sig.
Mm,
för att det finns ju på väldigt många av de här anläggningarna liksom träning, powerwalk, naturnära, roliga aktiviteter. Så mycket härligt. Så en bra packning, då kan man fråga Säker Stil, skicka ett DM. Men allt annat, det löser svenska möten.
Mm.
Så läs mer och boka på svenskamöten.com. Och det är alltså kostnadsfritt att ta hjälp av både Säker Stils stilråd och Svenska möten för att hitta och boka konferensanläggningar. Och det går så smidigt att boka direkt online, skicka bara en förfrågan, chatta eller ring med Svenska mötens grymma stilsäkra medarbetare. Tack Svenska möten och lycka till med konferenslucken alla där ute. Och jag känner att jag längtar också efter att typ Säker Stil kan säga så. Det går bra att chatta online.
Precis.
Alltså vi är alltid där.
Det är kostnadsfritt.
Och det är det ju för sig. Men liksom det här andra.
Precis.
Vi lär oss av svenska möten.
Så bra. De är grymma.
Sen är det ändå så att kungahus alltid har varit hårt och väldigt orättvist bevakade. Det kan inte heller, det är ju ingen nyhet. Det är ju liksom en evig följetong. Det är extremt provocerande med dessa titlar och privilegier och slott och märkliga, du vet, tillgångar som liksom bara ärvs och där livet är överflöd. Det är liksom klart att det är sjukt provocerande att folk blir galna på detta och blir avundsjuka. Det tänker jag också att så har det alltid varit. Förr i tiden var det liksom bönderna och upproren. Idag är det sociala medier. För att det är Det är historia, det är viktiga dörröppnare, de har ett stort symbolvärde, de gör ett fantastiskt jobb. Men det är också något väldigt provocerande med det. De har råd att själva betala, men det är samma här i Sverige, de är ju förmögna liksom. Och ändå så kan man då säga att så här, de arbetar i vår tjänst någonstans, så då kanske vi ska betala. Men det är liksom en oändlig diskussion.
Men det här, som du säger, det här har ju blivit ännu större idag med sociala medier.
Ja!
Alltså, man kan ju verkligen sprida ordet på ett helt annat sätt än man kunde förr i tiden.
Ja, och liksom, det är ju så tills man väljer att inte ha en monarki längre. Mm. Och det valet finns ju också. Det ju, går ju jättebra det med liksom. Men det blir ju motsägelsefullt också, menar vissa då, när Meghan säger att hon inte alls bryr sig om då the grandeur, som hon kallar det. Titlar och flotta sammanhang. Och där har ju folk då såklart varit snabba med att säga ja, ändå bjöd hon George Clooney och Oprah på bröllopet fast de tydligen knappt kände varandra.
Ja, alltså det tycker jag är rätt spännande.
Ja, alltså, och så tänker jag å andra sidan, vad hade man själv gjort? Mm. Kunde jag bjuda Oprah på bröllopet?
Ja, men precis. Kul. Om man nu ska vara krass där. Hon såg ju en otrolig möjlighet att kunna bygga ett nätverk som hon kanske inte hade haft tillgång till tidigare. Helt plötsligt öppnas ju helt nya dörrar.
Ja.
Och varför inte utnyttja det? Och jag måste också säga en sak där som du har snackat om tidigare. Hade man själv varit i hennes situation, det här är ju en liksom handlingskraftig person som är van att liksom axla roller och hon är van att säkert jobba snabbt, kommunicera, skitduktig på att liksom säkert kommunicera och nå ut och social som tusan och så vidare. Klart att hon är lite mer så här, använd mig, use me, låt precis. Mig jobba. Alltså jag förstår den känslan. Av att man ser potentialen i att så här kunna, också såklart med hela hennes bakgrund också, tänker jag.
Ja.
Jag menar, hon är en svart mamma, första liksom kunglighet som faktiskt har den typen av bakgrund. Liksom. Det är klart att det blir väldigt viktigt och speciellt. Och, det,
och som förstår säger, jag då, en tillgång.
En tillgång, och då tänker jag så här, då är det klart att hon ser det här är en möjlighet nu.
Ja.
Att kunna liksom verkligen på något
inkludera.
Sätt, ja, och tänka liksom framåt och modernt och så vidare. Så att, jag menar,
och hennes besvikelse då när hon inte fick jobba på det sättet som hon hade tänkt sig.
Precis, och hon får hela tiden spela liksom andra fiol. Mm. Hon kommer alltid stå liksom, jag menar,
halt steg bakom Kate.
Precis.
Ja. Nej, men fruktansvärt frustrerande liksom.
Och hon är ju inte en person som säkert då gillar att liksom spela birollen.
Nej.
Utan hon vill gärna ha huvudrollen.
Ja.
Och då blir det här svårt. Jag menar, både du och jag kan identifiera oss i det här. Vi gillar också att liksom synas, höras. Jag brukar alltid säga att jag har varit en värdelös körsångerska. Det är liksom, jag kan förstå den känslan.
Om man och just är också när man är så redo att jobba, som du säger.
Och blir då begränsad.
Och blir då begränsad. Och där tänker jag också lite grann på jobbet och kanske vad som var hennes. Att hon återigen har gjort lite dålig research. För att det är ju, ja det är ett jobb. Det är liksom inte ett privilegium att vara kunglig. Jag brukar säga att man kan skapa sitt eget jobb. Man har väldigt härlig buffé att välja bland. Och att exempelvis kronprinsessan är superbra exempel på det. Hon liksom har plockat de här hjärtefrågorna från den här buffén och skapat sig själv ett väldigt roligt jobb. Liksom. Men det är också ett ansvar, en uppgift, liksom en roll, ett tungt ok. Och det är ett jättekonstigt jobb på väldigt många sätt. Så här, för du måste stämma av alla dina resor med firman.
Ja.
Bara att de kallar det för firman är ju väldigt spännande. Och du måste liksom tänka igenom...
Kallar de det för firman eller kallar hon det för firman?
Man har ju alltid kallat det för the firm, därför att det kallas det in-house. Men nu pratar ju de om liksom the firm, när hon inte säger that stuff. Och det här tänker jag då att liksom... Visst vet man inte det. Det är också lite konstigt att Harry inte har sagt det. För att han har ju också växt upp med så här, att du måste tänka igenom de här hopplöst enkla besluten i vardagen. Så här, som att du kan inte betala för att du kanske inte har tillgång till cash. Och sen kan man då på hopplösa Prince Andrew. Så här, nej, du kan inte vara kompis med Epstein. Du kan inte, det funkar inte. Det är liksom extra väldigt, väldigt mycket oacceptabelt. För att du är prins. Ska du inte fatta? Det.
Ja.
och det har ju varit många exempel på det. Liksom. De är inte så bra på detta. Nej. I Briska kungest alla gånger.
Och det här med rasismen då? Hur yttrade det sig?
Nej, men det är ju ändå återigen liksom det sorgliga i det. Därför att de berättar ju inte heller. Där menar ju folk att de har sagt A men inte B. Vilket man måste respektera lite. Men jag förstår att det är svårt att förstå. För hon vill ju lyfta frågan. Men Harry känner väl där att han inte vill gå så pass långt att hänga ut någon. Det svåra med det är att konsekvensen blir ju då att hela bunten liksom blir ju dragna över en kam. Ja, det är redan en massa spekulationer.
Prince Philip.
Ja, är det 99-årig prins Philip? Ja, om du säger det så tror jag väl inte att det är liksom
nej,
en
men
helt dålig
alltså, lite så kan man tänka, en gammal generation, finns inga ursäkter för det, men liksom det är ändå...
Nej. Och sen är det så här,
större sannolikhet att det kanske är han som har frågat om vilken
verkligen.
Hudfärg som barnet eller ja, svart barnet kommer bli.
Verkligen. Och sen så här, apropå det så är det ju just så. Det är så hopplöst omodernt på så många sätt. Och då menar jag ju såklart inte att rasism eller den vidriga behandlingen som hon har fått utstå är något omodernt som man måste stå ut med. Utan mer att det här kungliga är ett jobb som är liksom väldigt långsamt, väldigt stelt. Mm. Det är ju The Crown lyckas ju ringa in det så väldigt bra. Det här är ju någonting som drottningen och hennes kära prins Philip liksom i 7 decennier har lyckats upprätthålla.
Mm.
Faktiskt väldigt framgångsrikt får man ju säga, genom så många kriser. Och jag förstår att Meghan vill modernisera detta. Alltså kommer det som du säger, så här, hej, använd mig, jag är redo att jobba. Det var ju så härligt som du sa, såhär, hur gör vi med Instagram? Mm. Man kan typ tänka sig att hon har sagt det, eller hur?
Men samtidigt tänker jag också någonstans, det som gör monarkin intressant för oss vanliga döda är att vi inte vet allting om det. Det är inte en Kim
Kardashian
reality show där vi får följa med bakom kulisserna. Så att någonstans tror jag, skulle man ändra på konceptet så skulle det inte bli samma sak.
Nej,
jag tror
och där
då
är absolut undantaget rasism och vidrig behandling. Nej, men, liksom, alltså, utan då pratar vi om traditionerna.
Ja, nej, men, ja, det är ju liksom en självklarhet. Ja. Det är absolut. Och snarare tyckte ju både du och jag där att herregud, hon är ju en tillgång för kungahuset.
Ja.
Men att hon kanske någonstans trodde då att hon skulle kunna vara mer öppen och få vara den hon är och så vidare. Det funkar ju inte liksom. Och där tycker jag också att den här intervjun tyvärr, det blir inte bra någonstans.
Nej.
För att, ja, vi vet alla att det här är på många sätt dysfunktionell, en dysfunktionell familj.
Det var ingen chock.
Nej, det är ju absolut ingen chock. Och vi har ju alla säkert kollat på Diana och liksom, vet, hennes öde och hur fruktansvärt faktiskt hennes liv förmodligen var på många sätt. Men samtidigt tänker man att jag förstår inte att hon inte hade kunnat förvänta sig någonting annat. Det som ändå skillnaden med Princess Diana är att här är hon i alla fall lycklig med sin partner. Ja. De verkar ha ett liksom, väldigt starkt och fint uppenbarligen förhållande i och med att de också valt att gå den här vägen som de har gjort. Och styrkan i det är ju fantastisk.
Ja.
Sen så kan jag ha all respekt för att de ändå känner att de vill gå sin egen väg och få leva självständigt och få bestämma själv och så vidare. Men det är ju komplext.
Ja, och som någon sa så här, man får ju också någonstans acceptera att som kunglig så måste man ju göra det bästa man kan inom ramarna. Ja. Alltså, du måste göra vad du kan. Där tänker jag på prins Daniel som är ett sånt himla bra exempel. Han verkar ju ändå verkligen ha ansträngt sig och lyckas göra det här ändå, kanske inte helt enkla rollen, liksom, till ett väldigt kul jobb. För han är ju också lite så här, ja, han måste stå steg bakom. Mm. Han har varit entreprenör, han har haft ett liv innan han kommer in ändå och träffar henne. Och så tänker han liksom på ett väldigt proffsigt vis så här, men jobba med den här stiftelsen, vad kan jag göra för stillasittande, för rörelseglädje, för entreprenörskap,
för konsten,
precis. Alltså han verkar göra det på ett så här smart och kul ambitiöst sätt. Så det går ju. Ja, precis. Och det är ganska modernt sätt.
Men tror jag för sig också att han har fått helt andra tyglar. Alltså det är ju på ett helt annat sätt tror jag att det funkar här än vad det funkar i exempelvis i brittiska kungahuset.
Absolut, men han har ändå plöjt väg för att det fanns ju ingen innan honom som hade den rollen på samma sätt som drottningen fick plöja väg. Det är den här klassiska historien om att drottningen, när hon kommer in där, det finns inget kontor, det finns ingen skrivmaskin. Hon är så här, men vad ska jag då jobba? Hallå? De bara, vadå? Nej, men jag tänker att jag ska jobba med det här.
Ja.
Och nu menar jag inte att det är, precis som du säger, det har nog inte gått där, men det är ändå spännande hur man formar sin egen roll. Och sen apropå det du säger med Diana, så har vi en punkt till.
Mm.
Och det är att brittiska kungahuset här och nu behöver anställa en in-house-psykolog.
Ja, uppenbarligen.
Ja, det har vi lite feedback till dem. Eller hur?
Men att det inte finns.
Nej, men alltså,
för där hävdade väl Meghan att
hon inte fick träffa en psykolog. När ändå Kate och William arbetar aktivt med psykisk ohälsa.
Ja.
De besöker såna här frivillighets, du vet, olika organisationer. Harry har varit öppen med sin kamp kring psykisk ohälsa själv genom åren.
I den här familjen mår man inte dåligt. Är det en sån attityd?
Nej, men de pratar jättemycket om det.
Mm.
Så det är också något så här konstigt. Jag vet inte om det var hennes förväntan på hur det skulle gå till. Kan man liksom, kan brittiska kungahuset, kan man göra det online? Kan någon så här komma till slott? Kan man lösa? Jag är ju så lösningsorienterad. Jag kände så här, men det här måste ju gå att lösa.
Framförallt känner jag, när hela, inte hela världen, men väldigt många människor går i terapi. Och det är absolut inga konstigheter med det 2021. Att ta hjälp och få någon som kan bara liksom stötta.
Precis, och där lyfter ju hon då, för vi som inget... riktigt fråga att, här, man, att våga be om hjälp och att ta ett väldigt stort steg. Och så som hon mådde var ju på en fullständig nattsvart botten. Ja.
Men där undrar man också, hur blev det så? Hur kunde hon gå från att vara nyförälskad till att liksom, man skulle vilja veta det?
Ja, jag vill också veta mer om det.
Varför mådde hon dåligt? Var är den här liksom mobbningen, känslan av utanförskap, liksom, vad var det som gjorde att hon mådde så dåligt?
Och de jobbade också såklart extremt hårt, hon var liksom höggravid.
Blev hon utbränd?
Ja.
I kombination med allt det andra då?
Precis, inget stöd på något sätt och kände sig så ensam i detta. Så det är ju liksom bara en tragedi. Och där är ju också svårt, för att det säger många då, läser man ju överallt den här, så här, ger man sig in i leken? Mm. Och jag avskyr det talesättet, har jag insett den här senaste veckan. Tycker det är ett jättedåligt talesätt. Ja. Tänk hur många gånger vi har bara gett oss in i leken. Måste vi få tåla den för det?
Men någon gång, alltså någonstans tror jag att de har tagit beslut att vi vill inte acceptera det här.
Nej.
Det som jag då tycker är så här, jag är imponerad av på ett sätt och beundrar, är att de faktiskt vågar. Och efter ganska kort tid, för det känns ju inte som att de riktigt har liksom haft massa år på sig att försöka lösa den här konflikten. Nej. Internt. Alltså, det var ju ganska snabb. Eller det känns som att det har liksom gått ett år ungefär sedan de gift sig. Det har det ju inte. Men det har ju gått väldigt
maj 2018.
Ja, men det är ändå liksom...
Det var ju ett år ungefär.
Precis. Så lite så tänker jag. En sån...
Det här är skillnaden mot Diana då.
Hon fick ju verkligen utstå det här under...
psykisk tortyr. Precis. Från att hon var 17. Ja. Och kommer in detta som en blåögd 17-åring och sitter där till slut med en man som bedrar henne.
Tror du att det är också det som gör att Harry någonstans också vill pusha det här framåt lite grann, för att liksom,
ja, det han bär ju på
för liksom sin ett, mamma och...
Precis, alltså han bär ju på ett, liksom, det är ju trauma förstås. Så att han reagerar som han gör, bara så här, jag måste get out, jag måste ta saken i egna händer. Det är ju antagligen en fullständigt korrekt, mänsklig och bra reaktion. Liksom. Så det är ju jätteviktigt att väga in
att
det.
Att man någonstans tänker att det som händer mamma får inte hända igen.
Nej. Och sen är det också så, en annan tanke som man slås av, det är ju ändå att man får inte glömma att saker som händer i en vanlig familj, att syskon bråkar eller att någon är otrogen, det händer ju och det är förfärligt, men det är ju ändå så att det händer. Mm. Men i en kunglig familj så blir ju detta en chock. Mm. Oh my lord! Mm. Alltså det är ändå så.
Liksom
och det är liksom en del av dramaturgin att de här ganska vanliga sakerna, och det ser man ju här också så här, Sofia var inte bjuden på Madeleines tjejlunch. Alltså det är liksom, det är en del av berättelsen att de här familjetjafsen blir liksom en sån chock.
Mm.
En väldigt stor skillnad och något som man också bär med sig, det är ju ändå att William och Kate, som jag ändå tänker mycket på i detta, för de är ju liksom mitt i småbarnslivet och mitt i karriären verkligen, den kungliga karriären, de kan ju aldrig besvara detta. Och det här vet ju Harry. Alltså de kan aldrig, han kan spelreglerna, han vet det, och därför så störde det mig lite när Meghan tar upp den här ändå brudnäbbsklänningshistorien.
Jag berättade om den.
Ja, men så här var det ju att brittiska medier skrev ju då väldigt mycket om att Meghan hade fått Duchess Difficult, som hon kallades, hade fått Kate att börja gråta för att hon typ, Kate tyckte att man skulle ha täckande strumpbyxor på flickornas brudnäbban eller vad det nu var. Och då tyckte Meghan att de skulle vara barbenta.
Mm.
Alltså det var en så fånig grej. Och så var det någonting med att Charlottes...
En liten detalj.
Ja, men du vet, så här, Charlottes klänning inte riktigt passade, och så var det bara en vecka kvar till bröllopet. Och då ska Meghan ha tyckt att nej, men den måste passa perfekt, och då ska Kate börja gråta. Det var liksom historien i medierna.
Men herregud.
Ja, men jag vet. Nej, men det var ju liksom, det var en mycket låg nivå. Och om man så här zoomar ut lite, så hade ju Kate precis fått sitt tredje barn.
Mm.
Lille prins Louis, alltså typ några veckor innan bara. Så var frågan om hon skulle komma på bröllopet med läckande bröst och hej och hå. Den där ljusgula dräkten, eller vad? Man blir alldeles nervös.
Ja.
Ja. Och jag tänker liksom att det var nerverna utanpå för alla inblandade. Måste det ju ha varit liksom.
Alltså det känner man ju när man har ett vanligt bröllop.
Ja,
så precis. Så blir man ju bridezilla och familjen blir alldeles galna. Men tänk dig då ett sånt här typ av bröllop.
Ja, men absolut. Och då när Oprah frågar Meghan det här, if it was true that she'd made Kate cry. Också den frågan var ju väldigt så här, den var ju en uppenbart ändå en planterad fråga. De hade väl en liten lista med saker som man hade tänkt igenom att det här ska de prata om. Såhär, no, the reverse happened. I don't think it's fair to her to get into the details of that because she apologized and I've forgiven her. Och där kände man lite såhär, men var det då nödvändigt att dra upp detta? Och då menar ju många att ja, det var det. Därför att detta var ett sånt exempel på så som Meghan säger sen då, att alla inom firman visste om att det var vice versa. Att det var Meghan som hade börjat gråta. För Meghan säger då att det var Kate som fick mig att gråta. Det var hon som kom och liksom tjafsade om brudnävsklänningarna. Och att ingen kommenterar detta då. Och då insinuerar ju Meghan att inom hovet har man liksom läckt den här storyn. För att helt enkelt börja karaktärsmörda Meghan långsamt. Mm. Och är det så är det helt sjukt.
Mm.
Men samtidigt så vet man ju att så här, det är tyvärr inte normalt för hovet att gå ut och kommentera en sån här historia.
Nej.
Det har inte gjorts. Därför att då vet de inte var de ska dra gränsen. Alltså det är ju samma här i Sverige, massa knasiga grejer som de inte ens dementerar. För att det är så här, the royal way, det är lite Michelle Obama. Det är så här, when they go low, we go high. De försöker i alla fall det. De är inte så bra på det alla gånger. De är usla på PR-hantering faktiskt. Men här försöker de ju då med detta. Eller jag vet inte, vad känner du? Svägerskemässigt.
Nej, men jag tycker också att det blir ju helt patetiskt. Jag måste faktiskt säga det.
Du har lite mer perspektiv än jag känner.
Men jag tycker mer bara att i det stora hela... jag känner att ta upp det här och liksom fokusera på de små detaljerna ändå. Alltså,
det bäddar inte för några trevliga julmiddagar på Sandringham.
Nej, och det är lika patetiskt av Kate att börja bråka med en blivande brud om en sån här sak, om det nu är så.
Ja, men det är det jag menar, att alla liksom...
Alla har ju ett finger med spelet här och alla är förmodligen lika skyldiga någonstans. Men det känns också som att det här är ett gäng... oerhört privilegierade människor som har det egentligen väldigt, väldigt bra.
Precis
och som
så.
Gör sån otrolig dramatik av så små saker. Det är det som någonstans säger såhär, jag tycker det är underbart att vi har monarki i Sverige. Jag verkligen tycker det genuint. Och jag tycker att vi har inte de här urfåniga skandalerna som brittiska kungahuset ändå haft, som man tittar, och otroheter. Och alltså det är ju, herregud, det tar ju aldrig slut i denna familj.
Nej.
Alltså det är helt sjukt. Jag förstår att man har gjort liksom The Crown flera säsonger, för att det är för bra för att inte återberätta.
De bara 20 minuter in i Oprah-intervjun, vi kör två säsonger till.
Nej, men
vi beställer dem nu.
Det är klart. Det här är ju liksom, historien återupprepar sig på så många sätt här.
Ja, och sen är det ju å andra sidan då liksom väldigt märkligt. Okej att de inte går ut och markerar kring brudnäppsklänningsgate, men där så tänker man ju då förstås att de inte gick ut och markerade mot rasismen och trollandet i media. För det kunde de gjort.
Verkligen.
För det gjorde ju Harry, gick ut liksom ett eget pressmeddelande med ett vädjande, hjärtskärande brev inför bröllopet till pressen. Liksom,
och det är ju snälla. Helt sjukt. Jag tror vi i Sverige såg bara en bråkdel av det här. Alltså, mina kompisar som bor i London säger att det var, det var helt galet.
Ja, och där kunde de ju. Det hade inte varit konstigt i kungliga sammanhang.
Nej.
Och där säger ju då Harry i intervjun så här, you know, my father, my brother, Kate, all the rest of the family, they were really welcoming. But it really changed after the Australia tour, after our South Pacific tour. Mm-hmm. Att då var de inte välkomna längre.
Varför inte då då?
It was the first time that the family got to see how incredible she is at the job.
Men gud, det var ju precis som Diana.
Ja, och det är också så här...
Att hon tog strålkastarljuset från Charles.
Ja, precis. Exakt. Och där blir det också den revan mellan familjen. Den är svår att reparera. Ja. Att säga att de är så missunnsamma, de här människorna där borta i England. De klarar inte ens att säga att hon är bra på sitt jobb.
Nej.
Och sen säga så här, jag ska verkligen prioritera.
Det kan ju för sig ha varit lite så. Men det
kan
ju
nog ha varit.
Men för den sakens skull så tycker jag att det är sånt extremt beslut.
Den är hård.
Att göra det som de har gjort.
Ja, den är hård.
Att från det gå till där med idag.
Ja. Och sen, vad behöver vi mer med oss?
To go.
Oh, Dad.
gonna have a daughter.
It's a girl.
Ja, det är
en flicka.
Vad kommer hon heta, tror du?
Det är
Amanda. Annabelle. Kanske.
Något bra där. Ja. Kanske det. Ja, Archie ska då bli storbror och de har ju gått om plats i 150 miljoners villan.
Ja, så det blir toppen. Som de har adopterat, som man fick träffa också.
Ja, jättemysigt. Ja. Härligt.
Hundarna.
Precis.
De verkar ha väldigt mysigt ändå, tycker jag.
Och det här är väldigt mysigt. Och det här är också lite intressant då, för att det gör man ju inte i kungliga kretsar. Det gör man i Hollywood, men inte i kungliga kretsar.
Att man bjuder hem?
Nej, att man avslöjar könet innan.
Ja, okej.
Okay. Det är lite historiskt.
Ja, wow.
Det var kanske bara jag som tänkte
Men då väntade hon in honom, vet jag i alla fall. För att det var ju första som Oprah frågade där i början.
Ja.
Vill du avslöja om det blir en pojke eller flicka? Ja,
undrar om de hade pratat om det innan,
ja, det
tror
hade
du?
De säkert till också.
Någonstans var det ju inte så många grejer som man egentligen blev chockad över i denna intervju. Men en sak som faktiskt förvånade mig, det var ändå det här motsägelsefulla snacket om titlarna. Alltså att det tydligen ändå var viktigt att Archie då skulle bli kunglig höghet och prins, för att, som Meghan liksom underströk väldigt många gånger, han då på köpet skulle få helt enkelt skattebetalarnas livvaktsskydd.
They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security.
What?
It was really hard.
Och varför jag var förvånad var ju för att paret liksom ändå i mina ögon fick en sån respekt när de då, trodde jag, valde att ge Archie ett, ska man säga, titellöst liv. Chansen till en mer normal uppväxt. Och här måste jag som intervjuare säga att det var lite dålig research av Oprah, eftersom det är ju faktiskt inte någon chock eller någon så här superbrott mot protokoll, som Meghan då säger. Om man tittar bara på prinsessan Anne, alltså Charles syster, det är ju samma då som att Williams bror. Hon valde till exempel då att aktivt inte ge sina barn Sarah och Peter, heter han väl?
Jag vet inte.
Ja, men hon Sarah Tindall,
ja, ryttaren. Ja, ja, precis, just det. Titlar.
Precis, hon gav inte dem några titlar, trots att drottningen då tydligen erbjöd dem det, just för att säga, nej, men jag vill ändå ge dem en chans att hitta sig själva, att leva ett hyfsat normalt liv. Sarah Tindall har sagt i intervjuer att hon är supernöjd med det. Hon har haft en superkarriär som OS-ryttare, hennes bror affärsman, de har sina egna familjer. Men här menar ju då Meghan då i och för sig att det handlar om hans säkerhet försedd av staten. Då, liksom,
men det här har de ju fått väldigt mycket kritik för.
Det har de ändå. Och det sägs ju också att prins Charles, precis som kungen här i Sverige, ganska länge har försökt att gå mot en liksom mindre kärna av kungahuset, för att det sägs vara framtiden. Och så ser det ut i hela Europa. Så har vi även här i Sverige. Det var ju 2 år sedan när kungen meddelade.
Det är som
meddelade.
En kärnfamilj som blir då HK.
Precis, exakt. Mm. Precis som kungen då meddelade för 2 år sedan att Madeleine och Carl Philips barn inte längre tillhör, alltså, det kungliga huset.
Nej.
Och de är ju förstås en del av kungafamiljen, det kan ingen ta ifrån dem, men i praktiken så betyder det att de får färre uppdrag och de får helt enkelt inget apanage. De får behålla sina så här fina hertigtitlar.
Men blir det inte prinsar och prinsessor?
Jo, prinsar och prinsessor blir de.
Men de är inte Her Royal Highness?
Precis, Nej. Eller hennes kungliga höghet. Precis som när Diana då skilde sig från Charles, så fick ju hon vara Princess of Wales, men hon var inte längre Her Royal Highness.
Nej.
Och det här blir ju liksom, där blir man lite förvånad över att de är så upprörda över att de inte får betalda livvakter då, för de är ju inte en del av kungafamiljen längre, så då kan de ju inte, tänker jag, förvänta sig.
Nej, för det är ju ändå skattebetalarna då som ska stå för den.
Ja, och jag menar, det finns ju, som vi sa, det finns ju jättemånga kändisar som är i behov av livvakter, men det får de ju betala själva.
Ja, jag tänker också så här att de kommer ju ha råd att göra det med tanke på deras uppdrag som väntar.
Ja,
sen
det är ju för väl.
Sen kan jag också känna så här, om de inte hade gjort den här intervjun så hade det inte blivit, nu kommer det bli, det är, liksom, det är en bomb som de släpper här. Det blir en negativ klang någonstans över hela kungahuset, så att associationen som de har till att de är kungliga blir ju inte lika positiv.
Nej.
Så jag tror ju någonstans att om de nu ville skapa sitt eget varumärke, sina egna produkter och bygga ett brand och så vidare, som ändå var ambitionen från början, men de fick ett avslag från drottningen. Här kommer de ju, tycker jag då, ur så här varumärkes liksom synvinkel, så gör de ju med en miss.
Ja.
För de tappar sitt värde lite grann. Ja, folk kommer tycka synd om dem, folk kommer tycka att det är bra på ett sätt att de har vågat, kanske de som är då lite mer liksom icke lika konservativa kommer tycka att de liksom öppnar upp för en diskussion kring det här och liksom belyser extremt viktiga ämnen och allt det där. Men det får också en negativ klang, och jag lovar att det liksom, där rök Rolex-reklamen.
Men tror du det?
Jo, lite tror jag. I alla fall ett tag framöver.
Ja, för där är ju skillnaden. Diana hade ju inte liksom ett Netflix-kontrakt på gång när hon gjorde sin intervju 1995. Utan det var ju verkligen, och det ser man ju den intervjun. Alltså det är en sån längtan, liksom bara desperat människas längtan efter någon slags upprättelse och bara att få speak her voice liksom.
Ja.
Och här är det ju ändå, vi vet ju att det är liksom Disney-kontrakt på gång och det är Apple Plus och det är hit och
dit. Absolut, men du förstår ändå vad jag menar, att det är så här, varumärken som vill associeras med någonting som ändå klingar positivt, allt det där.
Alltså, men
det
här, Rolex är en bra idé.
Ja, men alltså det, de kommer säkert få en, du vet, så härligt klockesmyckesavtal.
Megan till Tiffany's.
Ja, men någon, alltså doft kan jag tänka på någon då. Alltså, lite så.
Det är... En doft med de två i svartvitt sådär. De kan använda förlovningsbilderna där kanske.
Precis, perfekt.
De var ju nästan som en parfymreklam.
Ja, nej, men verkligen. Och de är ju ett snyggt par. Och Megan är ju absolut stunning.
Verkligen.
Nej, men jag måste
vi får se vad de kommer att hitta
på. Jag måste bara snabbt få kommentera hennes outfit.
Ja.
För att det är ju inte alls på något vis en slump det hon bär. Och hon har ju varit väldigt strategisk i sina klädval tidigare. Och kungligheter är väldigt bra på det. Att ändå så här,
prata med sina kläder.
I silence liksom, ändå framför ett budskap. Och här kan man ändå säga så här, ja, brudklänning var ju kanske hennes livs viktigaste klänning, men kanske ändå att den här klänningen är lite viktigare.
Mm.
Alltså, många människor såg bröllopet, men jag tror desto fler har sett den här intervjun. Och det här är någonting som kommer återspelas gång på gång på gång på gång och så vidare. Så att här tänkte hon nog till ordentligt. Det är också lite så då att det man har funderat över här är att hon gör ju också lite olika statements. Dels så har hon då frångått det här som du pratade om tidigare, att hon var så bra på att lyfta unga designers, amerikanska och brittiska designers. Nu väljer hon ju en italiensk, det är ens modehus. Det är som att hon helt släpper hela
sin... Det var Armani.
Ja, det är Giorgio Armani. Vilket då man kanske tycker... Jag kan tycka på ett sätt att vara en liten miss av henne, men hon tänker all glamour, han är ju också en sån här Hollywood-älskling liksom på röda mattan, så att jag kan förstå att hon ändå...
Vad är prislappen tror vi?
50 000 ungefär.
Mm.
Det här är då den här underbara sidenklänningen i svart med broderad lotusblomma på höga sidan.
Mm.
Och det är också spännande, för den här lotusblomman har jag då sniffat fram.
Mm.
Den symboliserar ju rätt mycket, både att man då andligt upplyshet på nytt född.
Mm-hmm.
Och det kan ju symbolisera då, är det babyn? Är det the new Harry and Meghan?
Mm.
Alltså lite så, en ny era i alla fall på något sätt.
Och det här är också något som drottningen säkert har koll på, om alla sina broscher som hon älskar.
Ja, absolut.
Bara, oh, she did the lotus, okay.
Exakt. Lotusblomman kan blomma även i utmanande förhållanden.
Aha.
Du ser.
Kanske vi överanalyserar.
Nej, men
lite.
Alltså lite så här tänker jag ändå. Det är lite spännande. Det är klart att hon ändå har valt den här på något sätt.
Gud,
för den är...
Ja.
Understated, men ändå ett statement faktiskt. Och sen så tycker jag då så här, ja, men hon hade ju varit coolare om hon hade valt någon up and coming, något hållbart. Alltså hon skulle ju ha pushat en svart cool designer. Alltså faktiskt, om hon nu hade velat göra ett riktigt modestatement. Här var det lite mer så här, hon är gravid, hon klev in och var skit snygg smashing, men hon kom med sina höga altosara, liksom klackar, inte trycker gravidskor. Lite så.
Mm.
Så att jag tror att hon körde på det glamorösa Hollywood-spåret, vilket man ju älskar.
Mm.
Alltså inget fel alls i det, men det var ändå lite intressant sådär, hur tankarna har gått. Man skulle bara gärna vilja veta.
Mm. Men Harry då?
Ja, och sen så, också säga, sen så bar hon ju även Princess Dianas tennisarmband från Cartier.
Mm.
Och det sa de i intervjun att för att hon ska vara här med oss under intervjun.
Fint.
Så det var ju fint och symboliskt. Harry, ja, men han tror jag cashade hem en hel del bonuspeng.
Ja.
Han bar förmodligen en kostym som man tror att han har burit tidigare. Första liksom, fotografiet som vi såg av, eller inte Prince, av Archie. Och det är då en J. Crew Ludlow-kostym som inte alls är särskilt
dyr. Flott.
Inget flott alls. Alltså jag måste säga att jag var besviken.
Ja, men jag menar det.
Besviken. Tack. Alltså kul, Amorit tittade på det här första 5 minuterna. Han bara, nej men alltså, vad har han på sig? Den korta kostym.
Så Johan också.
Korta kostym, alltså inte höga kostym med
strumporna,
strumpor.
Precis.
Alltså,
lite slitna skor.
Ja, fula skor. Och den här trista, liksom grådassiga kostymen. Mm. Alltså herregud. Men jag kan tänka mig många amerikaner som såg det och tänkte så här, wow, he's one of us.
Ah.
Han är amerikansk. Han såg ut som en redig liksom, amerikansk football dad som sätter på sig en kostym.
Ah, och alltså, ändå Harry. Alltså,
det är ja, bara... han är ju underbar. Men, men pluspoäng då för att han har återvänt kostymen kan jag väl ändå säga. Man ska ändå vara lite positiv i allt det här.
Jag verkligen säga.
Men det ska bli spännande att se. Och jag tycker det ska bli kul att följa såklart deras resa, men även hennes stilresa faktiskt.
Ja, men verkligen. Och jag skulle säga, det här är ju ändå, även om de då har sagt sig vilja leva ett tillbakadraget liv, så får vi väl ändå tolka detta som att
det är början
more
på en ny
to come.
Era.
Precis.
De är på nytt födda.
Underbart. Vad ska vi sluta med?
Ja, vi måste ta med det. Alltså, jag tycker det är så underbart. Jag älskar den här låten som de dansar. Deras dans. Deras liksom official wedding dance.
Ah, ja. Nu vet jag. För Elton John var ju där och spelade piano.
Mm, precis.
Men det var inte det, va?
Nej, det här var då den här. Ah.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.